Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ja, det är någonting i ordet som gör det. Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Jag är på hugget idag, Charlie. Märker du det?
Hör det. Hugg på då.
Ja, jag hugger.
Kör nu hela introt.
Ja,
jag är med dig.
Tack till Compriser som är vår sponsor.
Bugobock.
Jämförelsesajten på nätet. Jag säger jämförelsesajten. Vi vet att det finns fler, men Compriser är bra. För det är inte bara någonting som är styrt av siffror och datasanningar, utan det finns också människor där som man kan ringa och få hjälp av och
stötta. Ja, men det är hantverk. Ja.
Precis så.
Ekonomicoacherna liksom.
Ja.
Det är kul partner för oss att ha.
Mm. Och idag så har vi på begäran, en gång, ingen gång säger de.
På allmän begäran.
Ja. Och vi är fantastiskt glada att ha självaste, kanske Sveriges kändaste ekonomiprofessor här på plats. Mikael Dahlén, varmt välkommen!
Tack så hjärtligt. Och vad nyfiken jag blir på vem som har begärt. Har min mamma ert nummer eller?
Nej, men det är väl du.
Du har ju begärt att få komma om. Nej, men det är väldigt roligt. Det har faktiskt hänt det senaste halvåret av den här podden, så har vi lyssnarinteraktionen har ökat dramatiskt. Mängden människor som hör av sig säger att den här skulle jag vilja höra, eller det där är ett ämne jag vill ha, eller det här tänker jag. Så vi får mycket mera, och det är inte liksom att vi har fått att det är procentuellt att vi har ökat så mycket i antalet lyssnare, utan de lyssnare vi har är mer engagerade i att det är deras podd liksom och bidrar med ämnen och grejer.
Men jag tror också att podden har funnits nu i över 2 år, vilket gör att man har hittat sina lyssnare förmodligen. Alltså jag tror att många i början, så hade vi många som kanske inte visste vad det skulle vara och vad de skulle förvänta sig. Nu vet ju lyssnarna vad de får ungefär. Så försöker vi bli bättre och bättre hela tiden. Men ja, så jag tror att det är det.
De vet vad de vill ha av er.
Ja, jag tror det.
Blir nyfiken. Topp 10 eller topp 5 räcker. Topp 5 mest efterfrågade gäster.
Det finns ingen riktig sån topp, men
ja, ämnen finns det däremot kan man säga. För det är också så här, vår strategi, det är från podden, lite med podden från början, så tänkte vi så här att varannan vecka så ska vi ha en expert och varannan vecka ska vi ha en känd gäst. Och då ska vi prata om just den kända gästen, dens relation till ekonomi. Och sen så vill vi också vara så här nördiga och verkligen prata pension. Då ska vi ha någon som är superbra på pension. Sen har det här raderats ut för att det där har inte lyssnat brytt sig så mycket om vem eller vilka. Det vill säga vi har inte sett något mönster i att bara för man har en känd gäst så blir det fler lyssningar. Kanske mer tvärtom, att vi ju mer aktuella ämnen eller just ämnet i sig som spelar väldigt stor roll.
Men det finns 2 gäster vi har gått bet på som vi har fått förfrågningar och liksom hittills inte lyckats med. Ja, antingen har vi bara inte nått tillräckligt fram eller som har bättre saker för sig. Och då kan man ju bara säga här att om det är någon som sitter inne på en tajt kontakt där, så Isabella Löwengrip har vi fått som förslag. Blondinbella har vi också fått som förslag.
Ja, det är samma person då.
Ja. Nej, men ja. Vad heter den andra då?
Vad roligt.
Nej, men förlåt. Jag tänkte hennes kollega. Vad heter Pingis Hadenius, menar jag.
Ja, de jobbar ju tillsammans.
Ja, precis. Det var där jag snubblade. Och sen hoppar vi ganska brett till Göran Persson.
Nu måste jag bara fråga. Ja. Isabella och Pingis, kan det vara så att ni approcherar dem i fel ordning? Sånt här kan ju vara känsligt. När det är människor som känner varandra så börjar snacka. Liksom. Mm. Gick ni på fel person först?
Jag vet inte. Jag tänker väl också att de har full fart med massa saker och får nog lever i en svär där de kanske får ganska många podd och blogg och erbjudanden och sådana saker. Jag behöver inte vare sig försvara eller hänga ut. Jag har bara konstaterat att vi har inte fått till det.
Så ni är inte på deras topp fem?
Tydligen inte. Och Göran Persson, eftersom han var liksom, har suttit i den maktpositionen, dessutom var han ju i högst i ropet när vi hade 500% i ränta och sådana saker, så finns det liksom vilja att höra mer om bakom kulisserna vad som, hur det där var och sådana grejer. Och sådana där. Det har vi inte heller lyckats få till ännu.
Nej, jag tycker så här, vi har ju sommarställe ganska nära varandra. Mm. Jag tycker att han borde känna det.
Göran, om du hör detta, ja, så bjuder vi på finfika. Ja. Om du kommer och lättar ditt hjärta.
Nej, men sen är väl
finfika. Mm.
Ja, det är
Det är kaffekrans, tänker jag. Eller det
måste ju måla upp en bild så det vattnas i munnen här.
Det heter skumtomtar.
Det är därför jag är här.
Ja, jag vet ju. Det är nämligen så att jag vet att Mikael älskar skumtomtar. Ja. Så till den milda grad att om du åker till Miami så tar du med dig då.
Ja, absolut. Vart jag än åker. Även Gardermoen. Det var länge sedan jag var på Gardermoen och jag försöker sansa mitt flygande som vi alla försöker göra för att behålla planeten ett tag till. Men jag har inte, men skulle ha kunnat bjuda Göran Persson på skumtomtar på Gardermoen. För ett tag kändes det som Göran Persson, Kjell Nordström och jag möttes på Gardermoen en gång i veckan i snitt. Det kändes som det var vi tre som gjorde talartoren i Norge. De har ju en massa event i Norge och stor efterfrågan på talare. Men jag vet inte om det är att norskarna, för att vara genusneutral, inte vill förhäva sig så mycket eller vad det nu är. Men de importerar över dagen väldigt många svenska talare, åtminstone tre stycken. Göran Persson, Kjell Nordström. Och jag, så ungefär en gång i veckan var jag där under en period. Och så möttes vi på Gardermoen. Men Göran Persson har jag inte bjudit på skumtomten. Vi har aldrig pratat, men det är väldigt uppenbart att han känner igen mig precis som jag känner igen honom. Men eftersom vi inte hälsade första gången, har ni varit med om det?
Ja.
Så blir det så här konstigt, så har det gått några gånger. Och då blir det så här konstigt som att vi skulle hälsa för första gången och presentera. Vi vet ju båda vilka vi är och att den andra vet vem den andra är. Lite som på gymmet också, men jag tänker på det. Man går på gymmet och så om man inte hälsar och tar i hand och presenterar sig med namn, så har man liksom kommit förbi det stället. Sen blir det för sent. Sen kan man vara jättepolar med någon på gymmet. Man snackar vikter och övningar och sitter nakna i bastun och allt vad man gör tillsammans. Man blir ganska intima så. Mm. Men vet fortfarande inte varandras förnamn.
Nej.
Så först när man stöter på den här, vilket hänt mig flera gånger, någon person på gatan som man känner igen från gymmet, så har man med sig, en har med sig bekant, och ska man presentera den här. Så blir det så här jättesvårt. Ingen aning vad den heter i förnamn. Först då jag får veta. Ja, här är jag. Och så hoppas man att den följer i så.
Jag kommer aldrig ihåg folks namn ändå. Så det här, jag förstår att det är ett problem, men det spelar ingen roll hur många gånger folk
det
har sagt.
Det är Göran Persson och jag. Jag tror kanske så att det skulle kunna vara ett sätt för mig
att
få bjuda Göran Persson på skumtomter. Det är att nästa gång, när det nu blir på Gardermoen, så har jag en hälsning ifrån.
Från oss.
Charlie och Mattias.
Ja, jag gör det.
Ska vi köpa det?
Ja. Då kan du komma med skumtomtarna på kvittoutlägg, så lovar vi att vi betalar. Men apropå det där ögonblicket när man inte hälsade. Ja, det konstigaste ögonblicket, jag åt frukost på ett hotell liksom var där med kompisar i Visby. Och det är fullt med folk i matsalen. Liksom folk går och tar frukost och grejer, så säger att det är 100 pers där. Sen händer något märkligt. Helt plötsligt är alla utom tre personer borta. Alla är bara och hämtar eller gör någonting. Så i den här matsalen så är 100 personer, så är vi bara tre och det blir tyst så här. Och vi tittar upp och vi ser varandra. Och då är det jag, det är han, deckarförfattaren Björn Hellberg, heter han det?
Ja.
Och Malmös hiphop-legend, vad fan heter han då? Alla vill till himlen.
Timbuktu.
Timbuktu. Så Timbuktu, ja. Jeez. Och Björn Hellberg. Det är bara ett ögonblick när vi tittar upp på varandra, känner igen varandra alla tre, och sen är folk tillbaka så är det 100 pers i matsalen. Så ett surrealistiskt ögonblick.
Ja. Är du säker på att de kände igen dig, eller var det bara du som kände igen dem?
Jag kände igen dem, och vi adresserade alla med blicken. Det är konstigt att vi plötsligt bara var tomt. Liksom. Mm. Ja, men jag har ingen aning om de känner mig. Det har jag inga preferenser på.
Det är inte det en sån här grej. Inte mellan Göran Persson och mig då. Och nu säger jag inte att jag är en sån. Nu måste jag bäsa mig själv lite. Men ungefär som folk som rider, åker, kör HD. Mm. Morsar på varandra på vägen.
Bikers liksom.
Ja, precis. Ja. Busschaufförer morsar alltid på varandra. Även lastbilschaufförer ser på vägen med sina sköna blinkningar som man ska lära sig. Ska det vara höger, vänster, höger? Mm. Och det finns olika såna här koder och så. Och även kändisar. Mm. Så här, lite sällskap. Man morsar på gatan. Man nickar så här. Ja, du är känd. Är jag är känd. Ja. Vi får inte snacka, men liksom, vi vet.
Nej. Så. Jag har stått på en hamburgerställe i kö med mitt säger då, tv-team. Ja. Och i kön bredvid stod Alexander Skarsgård med sitt filmteam, och så kollegialt bara nickade vi åt varandra så här, tja, 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 och så, det är klart, ingen beröringspunkt överhuvudtaget, mer än så här, du har kameraman, jag har kameraman, vi ska båda äta hamburgare.
Där har vi en bra läsning. Nu känner jag att jag har blivit nedtagen på jorden. Ibland får jag för mig så att men folk känner kanske igen mig, men däremot har jag inte kommit till den nivån än att jag har mitt eget kamerateam med mig.
Nej,
och
nej, just det. Det är inte flottare.
Det är så man känner en riktig kändis. Just det. Än att med sig ett kamerateam.
Men du är ju känd för rätt många olika, eller hur?
Alltså, ja, men
du
är inte rent kändisproblem.
Det är inte helt lätt att sätta fingret på dig, va?
Nej.
Eller tror du, eller alltså, professorn tänker nog många, tror jag. Om jag skulle säga så här, om jag skulle gå runt på stan och visa en bild på dig, så tror jag de flesta skulle säga professor i första hand.
Det roligaste med Mikael är att man tänker att det kan finnas en undersökning som är gjord här, att det är några doktorander som har gått på stan med bilder på ditt uppdrag och kollat upp.
Men Charlie, lugn och fin, har jag rätt i det, tror du? Tror du att professor är det man tänker först på? Eller tänker man författare? Eller vad tänker man? Forskare? Vad tänker man?
Förlåt, jag bara måste. Jag kan inte gå vidare innan jag bara har svarat på hur jag tolkar den frågan. Att du har alltså bilden av mig, det är lite läskigt, att jag skulle kunna sätta ett gäng doktorander i arbete på att gå ut på stan och se hur känd jag är.
Nej, men vad du sätta. Och få in det i något intressant projekt kring.
Notera att det var Charlie som sa det där, inte jag.
Det jag har gjort däremot.
Det är för att Charlie hade själv gjort om han hade haft chansen.
Jag har gjort ett experiment med ett kamerateam faktiskt.
Uh-huh.
Testat hur mycket kommer jag undan med om jag har ett kamerateam med mig versus om jag inte har det.
Mm.
Kan jag stanna på övergångsstället mitt på Sveavägen utan att bilar börjar tuta och köra på mig?
Mm.
Med och utan kamerateam. Mm. Är det någon skillnad? Ja, det är en väldig skillnad.
Mm.
Kan jag gå före i kön till glasskiosken vid Kungsträdgården en sommardag i Stockholm med eller utan kamerateam? Ja, det är en väldig skillnad. Kan jag stå i vägen för rulltrapporna vid Sergels torg? Det är en väldigt intensiv nära dödenupplevelse att göra de här sakerna utan kamerateam.
Mm.
Medan det är ganska bekvämt om man har kamerateam med sig. Så jag har tänkt tanken att man borde alltid ha med sig kamerateam.
Mm.
Då är folk så överseende och förlåtande med vad som helst. Alltså.
Fascinerande ändå.
Men frågan var här då, vad tänker du att du tror att du egentligen är känd för? Eller är det, njuter du av att det är lite svårbestämt om du är den där författaren om seriemördare eller den som forskar ekonomi på det, eller den som reser runt och pratar om det, eller liksom, för det är inte så lätt då så här.
Vi pratade,
du är inte Edvard Blom liksom, så här, pang, man fattar, det är historiskt smart, klart.
Just det. Liksom. Men vi pratade ju kort om det innan vi satte på mikrofonerna, min ambivalens till brevskörden jag får.
Ja.
Att jag är väldigt ödmjuk inför att det finns vissa människor som anstränger sig och tar sig tiden att hitta brevpapper, penna, skriva, leta upp var man nu köper frimärken någonstans, sätta på kuvertet och hitta en brevlåda och skicka iväg ett brev för att tala om för mig att jag borde inte uttala mig vitt och brett och skriva kolumner i dagstidningar och sitta i tv-soffer och göra allt ifrån träning till lycka till seriemördare till Nobelpriser och vad det nu är. Så att av den brevskörden att döma, väl nog än så länge är det inte så mycket att jag behöver skaffa en större brevlåda, men det kommer ibland. Av den brevskörden att döma så är jag känd för att göra lite för mycket.
Ah, ja. Mm. Vän av ordning.
Ja, har precis.
Och du, ja, det är så. Ja. Men folk är arga på dig till och med. Jag har svårt att se att någon, varför skulle man vara arg på dig?
Jag tycker också, jag vill ingen människa något ont, och jag tänker mycket kring det här med Pareto-optimalitet. Ett av få ekonomiska ord jag gillar. Någonting är Pareto-optimalt. Pareto för att det var professorn som kom på det där. Då kan man sätta namn på någonting. Om du kan göra någonting som blir bättre för dig eller för en viss grupp utan att det blir sämre för andra, då är det Pareto optimalt. Det blir inte bättre för alla, men det blir bättre för några utan att det sker på andras bekostnad. Och så tänker jag i allt jag gör, att allt jag gör kanske inte gör det bättre för alla, kanske inte för någon annan, men jag gör det för att jag är så nyfiken att jag inte kan låta bli. Men det ska inte skada någon annan, inte drabba någon annan, inte göra det svårare för någon annan. Så tänker jag. Och tror och hoppas att jag lyckas med. Men så finns det vissa som tycker att nej, men nu blir det lite jobbigt att behöva läsa den där kolumnen i morgontidningen. Morgontidningen är det inte, kvällstidning. Kvällstidning, finns det fortfarande kvällstidningar?
Jag vet inte, om man ser, men de benämns fortfarande så. Det är som man säger tv, man ska titta på tv fast.
Det är ingen som tittar på tv.
Nej, vad är det för något?
Ja. Ja, jag fattar.
Okej, för det är lite förvånande. Men nu då?
Det är roligt, jag bara säger, det är roligt att man blir arg på att, så här, att behöva läsa en kolumn som du har skrivit. Det är ju bara som att inte läsa. Jag vet att Ricky Gervais sa någon gång, alla som irriterar sig på det han lägger ut i sociala medier, att det är lite som att gå förbi en tavla på stan där det står gitarrlektioner och telefonnummer och ringa upp och säga jag vill inte ha några jävla gitarrlektioner. Men ring inte då. Liksom, du behöver inte följa mig. Det finns inget tvång på att läsa. Liksom.
Nej, det finns värre saker. Som att jag just nu tittar ut. Gläd dig du som lyssnar på det här, för du gör det förmodligen inte samma dag som jag tittar ut genom fönstret här och ser att det snöar.
Det gör det faktiskt.
Det är maj, det är 4 grader var det senaste jag kollade på termometern för en liten stund sedan, och det snöar ute.
Ja, men får jag kontra och säga samtidigt som det har varit ett fantastiskt april då, om man nu inte gillar snö, eller hur?
Det hjälper ju föga nu det, när det är snö.
Nej, men jag tänker
sant, det var en tidig och kort sommar, men det var härligt så länge den vara.
Ja, för du gillar värme väldigt
mycket. Julen kommer lite tidigare varje år, redan i maj i år.
Men då blir det skumtomt i affären i alla fall.
Nu ska vi prata om din.
Jag tänker så här, vi måste prata om en ny bok.
Ja, men du har ju en ny bok, för du har alltid någonting på gång.
Och du avslöjade för oss att det började nästan lite. Det var liksom förstadiet till det var liksom på gång när vi träffades förra gången.
Ja, det var
gången.
Så kul. Vi försökte komma på vad var det? Vi hade väldigt kul senast. Vad var det vi hade kul kring? Jo, vi pratade bland annat om att jag hade börjat testa att göra armhävningar och äta tårta samtidigt. Och nu är cirkeln sluten, för nu har det blivit en bok om, inte bara, men delvis, armhävningar och tårta. Att faktiskt kunna bli stark, göra en helsikes massa armhävningar, eller springa långt, eller springa snabbt, eller bara vara frisk och vardagsninja-aktig nog att kunna ta dig an precis vad du vill i tillvaron. Men också ha kul på vägen dit varenda gång du tränar.
Starkt kul,
precis.
Det är så boken heter.
Du behöver inte välja mellan att bli stark eller ha kul, som många verkar tro.
Hur började det? Började det som ett eget undersökande, eller tänkte du redan från början här är en bok och då börjar jag med min egen tårta här? Eller liksom,
nej, alla böcker jag har skrivit är bieffekter av någonting jag har blivit så där nyfiken på.
Ja.
På rätt optimalt. Så att jag bara måste ta reda på det.
Och hur började den här nyfikenheten? Hur lät frågeformuleringen då? Liksom, som det här
jag fick en utmaning. Att bli starkast i Sverige. Du som har tränat så länge, sa en kompis till mig som blivit nyfrälst på tyngdlyftning. du som har tränat så länge och är så gammal nu, kan inte finnas så många som har tränat så länge, blivit så gamla som du, utan att ha gått upp i vikt av alla muskler de har lagt på sig. Nu är ju inte det här bild, där en ljudsändning, som man får föreställa sig eller googla mig och kunna konstatera att jag inte lagt på mig väldigt mycket vikt. Mm. Jag är ganska spinkig. Med kläderna på ser det inte ut som jag har tränat så länge. Mm. Så hen tyckte att om du skulle ställa upp i din vikt och åldersklass, så måste du nästan vara ensam
i tyngdlyftning,
i ett svenskt mästerskap i tyngdlyftning.
Mm.
Och så kände jag, ja, men det låter ju lagom kul. Det är klart jag ska testa det. Bli starkast i Sverige i min vikt och åldersklass. Och så tränade jag på och bara helsike i marklyft och allt vad det var. Så till den milda grad att jag vred höften ur led och massa grejer. Och där någonstans lärde jag mig två saker. Det ena är att det gör väldigt ont och är väldigt svårt att på traditionell väg, som alla andra gör för mig, bli stark. Det är inte så väldigt kul. Så finns det något sätt som jag kan göra utan att vrida höften ur led och ha dödsångest varje gång och bli sådär stark i alla fall.
Mm.
Och då började jag experimentera med det där. Sen blev jag överkörd av en liten traktor ungefär samma veva och bröt ena foten och skulle ställt upp i ett lopp och springa. Och så sket det sig och så började jag tänka, finns det något annat jag kan göra? Och så kom jag på att jag kan försöka sätta världsrekordet på kryckor istället och krycklöpa milen. Och där någonstans i allt det där började jag experimentera med och se. Trots att jag inte har fallenhet för att bli stark, trots att jag är skadad, kan jag ändå bli stark på något sätt och ha kul på vägen. Och så började jag experimentera på alla möjliga sätt och testa på mig själv, och så som jag gör det börjar jag testa på andra sen för att se om det funkar på dem, och så börjar jag skriva olika saker om det och försöka publicera och se, är det här någonting som håller ifall det granskas av akademiker, och så som en ren bieffekt så blir det ofta en bok i slutändan, som nu. Starkt kul.
Vad testade du som inte funkade? För jag tänker, du måste ju ha liksom skjutit det som hamnar i en avhandling, en bok, inte den som var det som ledde till någonting. Vad var det som var så här, nej, den här får vi nog lägga ner det här liksom. Skönt, jag kände att nästa, jag ser att nästa fråga inte fanns sådana.
Du ser att det är ett stort leende. Nej, men dels så följer de här sakerna bort då, som jag började med när jag skulle bli starkast i Sverige, vilket jag inte blev. Mm. Lyfta riktigt ohemult tunga vikter från marken i marklyft.
Mm.
Lyfta 220, 230, 240, 250 kilo.
Mm.
Då stack höften istället. Så då började jag experimentera med att köra lättare vikter och lyfta en väldig massa gånger.
Mm.
Lyfta bakom ryggen. Det är inte lika tungt, men det är inte så svårt att sätta svensk rekord, för inte många som har gjort det. Och dessutom är det mycket roligare att testa sånt. Lyfta med en hand och såna grejer. Så går det att sätta massa rekord, för ingen annan som har gjort det. Och det är väldigt kul. Det är väldigt många som kommer fram på gymmet och undrar, vad håller du på med?
Ja, det är det också.
Man får väldigt många nya kompisar. Så
Mikael är anledningen till att det finns där tre steg och grejer.
Ja, precis. Det är någon sån
stavhopp. Det är liksom så här. Kan du inte bara hoppa? Nej, men jag har hittat ett annat sätt att göra det på. Och det är jag bäst på.
Men vart är den där, när går det till? För vi har ju en ekonomisk... Vi brukar ha med oss vår klassiska Magnus, som brukar vara med oss i podden som expert. Och han är lite grann där som för mig symboliserar att okej, det är skitbra att man springer maraton. Vi låter oss bara hålla oss till maraton.
Mm.
Men då ska man börja springa ultramaraton.
Mm.
Låt oss träna ett sunt träningsprogram. Nej, då kör vi 16 weeks of hell.
Mm.
Låt oss göra det här. Nej, det går inte att göra någonting.
Du gör den på en bergstopp i mörkret där fyra dör i Afrika.
Och för mig är det lite, liksom... vart går gränsen till? Och jag säger så här, var och en får göra som de vill, men jag tror att det skapar en... För några en hets som inte blir helt sund. Liksom.
Ja.
Och för vissa som bara trivs på det får göra precis som man vill. Liksom. Men det är också lite grann så att lyfta med en hand. Eller, vart har du nått gränsen då? När höften pajar, då inser vi att det är inte bra.
Inte
då har man gått för långt.
Check liksom. På den.
Check på den. Så vad är, hur länge ska man ha? Finns det någon nivå på hur hårt man ska gå i sina grejer? Är det så länge det är kul? Eller är gränsen att av så här många procent? Eller förstår du vad jag
är ute efter? Det var skönt att du frågar, för där har jag ju för en gångs skull korta svar. Jag är ju inte de korta svarens människa annars. Men precis de två. Svar på första frågan, är det när det är kul? Ja. Är det inte kul så ska du skita i det. Du ska inte behöva nöja dig med mindre än att varenda gång du tränar är kul. Och det går. Jag fick ihop en bok som ska just visa det. Och det andra är, finns det någon procentsats? Ja, det har jag till och med tatuerat in på min underarm för att påminna mig själv om jag glömmer det. 70%.
70%?
Frågor på det?
Ja, massor. Mm. Jag börjar med den. 70% frågetecken. 70% av vad? Liksom?
70% lärde jag mig den hårda vägen. Medelst marklyft över 200 kilo och höft som sticker. 70% av maxvikten gör att jag kan träna lyfta samma vikt varje dag. Mm. Då tar jag inte i till absolut ansträngning och failure, som det heter på engelska, att man misslyckas. Så det finns väl ingen mer epic failure än att dra höften ur led. Liksom. Mm. Men ligger du på 70% av vikten så kan du träna riktigt hårt och många gånger och gör det varje dag. Och på så sätt öka mängden träning utan att slita ut dig. Och mängden träning gör att du blir starkare, starkare, starkare. Utan att kroppen går sönder och utan att du blir så där utled i huvudet som du lätt blir annars också. För det jag gjorde när jag började gräva i det där var att testa på mig själv. Olika vikter, olika snabbt springa, långt springa, allt det här med intensitet. Och bara märkte efter ett tag när jag började räkna på det, för jag började alltid räkna förr eller senare. Att vad det än gjorde, vare sig det var löpning, lyfta vikter, stretcha eller vad det än är, så märkte jag 70% var i stort sett allt.
Är det där vi kommer till nästan som vi brukar säga det svenska lagomet? Är det där vi är någonstans?
Ungefär så. Marginalnyttan för att prata ekonomiska igen då, över 70% var väldigt blygsam. Mm. Då började jag kolla på resultat. Elitidrott. Skillnaden mellan till exempel mångkampare. Jämför Carolina Klüfts personliga rekord i höjdhopp med Kajsa Bergqvists svenska rekord och för den delen världsrekord. Helt fantastiskt. Så kan man se att skillnaden i antalet centimeter och procent är inte så jättestor egentligen mellan Kajsa Bergqvists hopp och Carolina Klüfts. Det krävs väldigt, väldigt, väldigt mycket mer ansträngning de sista procenten i prestation än de första 70%. Carolina Klüft kunde ändå hoppa skitbra, skithögt och samtidigt träna 6 grenar till. Och så började jag gräva det och titta på elitidrottare som lagt av. De flesta lägger ju av i förtid. De går ju inte i pensioner. De är inte ålderspensionärer som vi andra vid 65, 67 eller vad det nu är. Utan många, om man kollar statistiken, vilket jag gjort, lägger ju av innan 30. Mm. Antingen för att kroppen slitits ut eller för att knoppen gjort det. Mm. Det blir för jobbigt att motivera sig att göra träningspass tills du kräks varje gång. Mm. Och sen i allra, allra, allra bästa fall lyckas vinna ett mästerskap, sätta ett rekord. Det är bara en som vinner mästerskapet. Alla andra som tränat lika hårt, kräks lika mycket, slitit ut sig lika mycket, vinner ju inte. Mm. Så det är en rätt stor chansning och payoffen är inte så jättehög och säker jämfört med ansträngningen. När jag då såg på hur de fortsätter träna, för de flesta av dem fortsätter ju träna för att må bra. För att de har en självbild som säger jag ska vara vältränad, jag ska kunna prestera i alla fall. När jag började kolla på och prata med dem om hur mycket de tränar och började räkna på det, så kunde jag se att det låg ungefär på 70% av hur mycket de tränar när de tränar som mest. Och då kunde de fortfarande prestera på ett sätt som var skitbra, som de var nöjda med och som är fortfarande spör alla, som fortfarande gör att du är mästarnas mästare, fähig, superstars fähig, fångarna på fortet fähig, att du fortfarande kan göra dig en förtjänst, vara nöjd med och må rätt bra.
Men är det här det som man i andra sammanhang, du är redan av siffror, men det är väl den här 80-20-regeln man håller på att prata om, att genom att man kan genom alltså man uppnår 80% av resultatet med 20% av insatsen, sen behövs det 80% till för att nå de där sista 20. Det är liksom inte det quick and dirty kan liksom ha sitt värde, för du når ganska långt med att göra saker good enough liksom.
Precis, jag tänker på det som skitbra. Mm. Du blir inte perfekt, det blir ju ingen, det går inte. Mm. Du kan bli bäst, men sannolikheten är avrundat 100% noll. Vilket
vad du avrundat än på. 100% noll. Ja, det är sant faktiskt.
Inte ens om man är så spinkig och gammal som jag lyckas man bli starkast i Sverige.
men om vi tänker på
skitbra kan det bli. Du kan fortfarande bli så att du imponerar både på dig själv och andra med 70%. Och apropå 20-80 så tänker jag så här att för det har jag också räknat på. Alla träningspass du gör så 80% mer. 90% av de passen är pass som de flesta inte tycker är kul. Jag gjorde en sån undersökning, slumpmässigt utvalda svenskar. Hur många önskar att de tränade mer än de gör? Motionerar mer än de gör? 75% svarade jag. Utan att blinka. De flesta önskar att de gjorde det. Den vanligaste anledningen till att de inte tränade mer än de skulle önska att de gör är att de inte tyckte det var kul. Det är tråkigt. Mm. Man låter bli. Det är inte värt det. Folk sätter upp mål. Om ett år så ska jag springa gubbruset, cykla tjejtrampet eller något av alla de här sakerna. Och då är det i bästa fall jättekul med alla gubbar som rusar. Men liksom räkna på det. Hur länge är det kul? En mil, och det klarar du förhoppningsvis på en timme i alla fall. Räkna det versus alla timmar du ska ut. I maj, i 4 grader och snö. Och träna för det där. Träna. Ha skittråkigt. Vrida höften och led på vägen. För att under en timme sen rusa som en glad gubbe. Det är ingen vettig ekonomi i det. Upp för Mount Everest såg jag genomsnittliga tiden du får stå på Mount Everest för att inte frysa ihjäl eller för att det blir trafikstockning mellan andra som ska upp. 15 minuter kan du stå på toppen och känna I am king or queen eller vad du vill of the world. Sen ska du ta dig ner igen vilket tar ungefär 3 veckor. Tre veckor, åh vad jobbigt, hemskt, men snart får jag njuta. 15 minuter. Det är ingen bra ekonomi i det om du inte har kul på vägen upp och ner. Alltså.
Men hur är det med ekonomin innan? Då? För vi är ju dock en ekonomipodd här.
Det här är väl
ekonomi.
Ja, jag tänkte säga, kan vi applicera på vår vardagsekonomi?
Den finansiella
ekonomin. Det är 70% jag är ute efter nu. Att vi borde lägga 70, lägger vi 70% av vad då? Är det sunt att tänka? Man behöver inte bli världens bästa
privatekonom. Ska man gå hem 4 på eftermiddagarna? Liksom, man går in, behöver inte jobba till klockan 5. Man går hem 4. Precis. Man smiter efter 70%.
Nu vill jag ju säga att det finns ingen ekonomi som är viktigare än den ekonomi som är din tid, din energi och vad du får ut av ditt liv. Och det var boken Starkt kul handlar om. Det kan vara armhävningar, det kan vara bestiga Mount Everest eller tjejtrampa eller vad som helst. Men boken handlar mycket om att också bara hålla dig frisk och glad och kunna göra vad du vill. Kunna sätta dig på och resa dig från en picknickfilt på sommaren. Utan att tveka för att det knakar och gör ont så sitter ingen bekvämt. Att bli en vardagsninja så. Men såklart har jag ju, jag kan inte låta bli. Det är klart jag har räknat på det även i företags resultaträkningar, i arbetstid, i mötesekonomi. Hur långa ska möten vara? De ska som längst vara 70% av en timme. Och gräver man i det där, vilket jag har gjort, så visar det sig att det finns inte ett timslångt möte som är en timme långt. Vi bokar möten i en timmes slottar. Det är ganska sällan någon bokar ett möte på 42 minuter som är 70% av en timme. De man bokar i en timme, det är så kalendern ser ut. Men folk kommer lite sent, går lite tidigt, börjar med att prata lite väder. Det snöar utanför fönstret idag, är 4 grader varmt och det
i
är
maj.
Går iväg, tar kaffe, kollar i telefonen. Summa summarum, det försvinner. Åtminstone 18 minuter. Kolla på träningspass är också kollat. Hur länge tränar du vanligen? Nästan alla svarar en timme åt gången. Finns det en studie du inte gjort själv? Det finns en annan studie, Journal av, nu ska vi se, blandar ihop den här Sports and Exercise, tror jag. Jag räknar ut 39 minuter är det genomsnittliga en timmes passet. Så det här går igen. Kolla på, jag låser in studenter på anstalt och håller seminarier. 2 timmars seminarier kallas det för. De 2 timmars seminarier är ju 2 gånger 45 minuter.
Mm.
Det är ju någonting som genom åren har utkristalliserat sig att ingen det att ha seminarier som är 1 timme långa, därför att studenterna och läraren också för en del lyckas inte hålla energin, uppmärksamheten uppe.
Mm.
Nu är inte 45 minuter 70% av en timme, men det tror jag beror på att 45 är ändå en lagom jämn siffra. Det är 3 kvarter på det norska.
Mm.
3 kvartar.
Mm.
Vilket är ganska nära.
Mm.
42 minuter. Det finns sådana studier som räknat ut på lite olika sätt att om arbetstagare skulle gå från jobbet 2 timmar tidigare eller komma till jobbet 2 timmar senare, så skulle effekten på företagets resultat vid årets slut vara försumlig.
Mm.
Så det är vi nere på 6 av 8 timmar, vilket blir 75%, men det tror jag också beror på att 70% är så ojämn siffra.
Mm.
Så det tänkte man inte ens på att kolla efter i de här studierna. Det går igen i massa.
Mm. Hur använder man det här om man är nu en högpresterande småbarnsförälder med livet fullt på höger och vänster? Så här, man kan sitta och lyssna och tänka så här, ja men bra, jag förstår 70. Men hur får jag stöd för 70 liksom i livet? Så ja, att man först, inte går från där 100.
Först är jag tänkt på, du kan inte bli perfekt. Så många har sagt det i så många år. Så det borde inte komma som en nyhet, och du som lyssnar på det här har också hört det flera gånger förr. Men fortfarande brottas du med det här, precis som jag gör, precis som Charlie och Mattias. Det gör vi alla, därför att det är så abstrakt så det är svårt att riktigt komma fram till hur kan jag bara lägga det här åt sidan.
Mm.
Du kan inte bli bäst, eller ja, du kan bli bäst som sagt, men sannolikheten är försumbar. Det är bara en som blir det på det du gör. Men du kan bli skitbra. Tänk mer i de termerna, att bli skitbra. Du kan bli en skitbra förälder, du kan bli skitbra på jobbet, du kan bli skitbra på din hobby. I bemärkelsen att du känner dig riktigt nöjd med vad du presterar. Du kan imponera på andra om du vill det. Du kan prestera om det skulle bli en tävling av det där eller ett sällskap där du inte vill göra bort dig.
Mm.
Och då räcker, vilket är så bra, en siffra, 70%, då blir det konkret och du kan faktiskt räkna på det. Du kan räkna på det i tid.
Mm.
Okej, jag skär ner på det där till 70%.
Mm.
Om du håller på en timme så tar du 60 minuter gånger 0,7, blir det 42 istället.
Mm.
Om du lyfter så mycket, om du gör det, så får du en siffra. Och då kan du testa. För om du inte tror på det jag säger så kan du testa. Det är svårt att testa. Okej, nu ska jag testa och inte vara perfekt. Hur vet man? Men 70% kan du faktiskt testa på vad den är.
Mm.
Och se hur det blir. Och jag lovar, pengarna tillbaka annars. Tiden tillbaka för det du lyssnat. Jag kommer hem till dig som lyssnar på det här. Det här är ett löfte nu. Charlie Mattias har min kontaktinfo, eller så hittar ni mig på Instagram och Facebook. Men testa det här. Ge det en vecka. Det är min tumregel. En vecka är allt som krävs för att testa någonting nytt. Har du inte märkt och sett resultat på en vecka, hör av dig till mig så ersätter jag tiden du lagt på det här. Hur du nu väljer. Jag får passa dina barn motsvarande tid, tvätta din tvätt eller vad var det nu?
Det kommer vara 70% ren när det är klart.
Men ge det en vecka och testa det här med 70% och se om du inte ändå faktiskt.
Men hur har du testat i familjepusslet? För du har ju testat din träning och sådär. Men du är ju också 2-barnspappa, eller hur?
Ja, stämmer.
Hur, för det är ju det då, att få det här livspusslet, precis som Charlie var inne på förut, att man ska få det här att gå ihop. Det ska skjutsas, det ska grejas, det ska donas. Man ska, och så ska man ju, måste man ju jobba och tjäna pengar också. Och sen måste man ju betala sina räkningar.
Ja, men jag gör så. Vi bor i Älvsjö. Min son är
Dante.
Dante, tack. Bra där.
Du påminner honom ifall han hade
klart. Ja.
Och Tyra, dottern.
Precis. Eller
hur? Det jag bra på namn. Ja.
Började söka efter namnen i minnet. Mm. Dante tränade gympa i Åkeshov.
Mm.
Bromma.
Ja.
För att ta sig från Älvsjö till Åkeshov medelst hybridbil, ska jag glatt säga att vi har synt med svita på miljön, så måste man åka över Essingleden, vilket är ett meck i trafikerade Stockholm, och sen Tranebergsbron. Men jag har räknat på det att jag kör Dante till Tranebergsbron 70% av vägen. Mm.
Och sen får han springa.
Ja, precis så.
Nej, men sen tar han en grön linje därifrån till Åkesson, den sista biten.
Precis.
Ja, precis. Ja. Ja. Det här är jätte... Det här är kanon.
Nej, det gör inte det. Nej. Och nu har faktiskt båda de slutat på gympa. Kanske kan finnas ett samband med att han har släppt på Tranebergsbron jämt när det snöar i maj. Men nu så tränar de. De vill ju fortfarande, precis som elitidrottare, de vill fortfarande vara i form. Det känns tråkigt att inte kunna göra allt det de kunde göra. De höll på att träna 5 dagar i veckan, 3 timmars pass. Så har de börjat gå på gym och gymma. Och så har de testat och se. Men om jag motsvarande 70% av det jag gjorde gör det här. Tränar oftare istället. Eller oftare, inte oftare än 5 dagar i veckan. Men oftare än 2 gånger i veckan som många gör på gym. Då kan jag träna 3-4 gånger i veckan. Men bara 70% av passen så.
Men har du blivit lika bra på att applicera just jobb och dig själv? För jag vet att du i perioder jobbar väldigt mycket.
Ja,
för mycket.
Men där måste jag ju. Det är därför jag har det som en tatuering på... På armen.
Ja, det,
jag glömmer bort själv ibland. Ibland går jag så här, jag blir så...
Så är du 100% förberedd för en föreläsning och tänker så här, det var onödigt. Ja, jag skulle bara gjort 70. Ja.
Nej, men visst.
Det har jag till och med sagt på föreläsningar.
Ja.
Så. Hej och välkomna. Nu kommer jag ge... Nej, jag kommer inte ge hjärnet. Jag kommer ge 70%.
Ja. Ja.
Så får ni skälla på mig om det inte räckte.
Om ni inte tyckte det räckte.
Ja, jag tycker det är lite kul att se hur många som hör av sig efter. Det har hänt någon gång.
Mm. Men har du gjort det med din egen arbetstid då? Har du dragit ner så du jobbar ungefär 70% av vad du gjorde när du jobbar för mycket?
Men framförallt...
har du inte någon tatuering som symboliserar även när du jobbar för mycket?
Ja, jag har ju många tatueringar.
Du har väldigt många tatueringar.
70%
har ju långärmat på dig, så jag ser inte.
Nej, men så mycket.
Men minns jag rätt om jag säger att du har gjort en tatuering som skulle påminna dig om att inte jobba så mycket?
Ja, jag har ett gäng. Jag har nu...
Det här är bra radio. Bara,
och nu när man ser det så...
Det blir bra TV. Mm. Men jag har en tatuering som är en ikoniserad variant av Salvador Dalís smältande klockor. Fantastiska konstverket. För att påminna mig om att tiden går att smälta. Tiden går att modellera likt lera. Jag måste inte ta timmar för givna. Jag måste inte ta ett beting för givet. Att jobba jag nu halvtid eller heltid, vilket det är nu, så måste det motsvara just de här antalet timmar. Utan det kan jag påverka som jag vill. Så den tatueringen.
Vad betyder den där 1 lika med minus i?
Det här är att jag har gjort om. Egentligen är det minus 1 är lika med i kvadrat. Det är ekvationen för och definitionen av imaginära tal. Det här man inom matematiken pratar om som ett tal som egentligen inte ska finnas och fungerar. Du ska ju inte kunna ha en negativ kvadrat av någonting. Ett tal i kvadrat ska inte kunna vara negativt. Imaginära tal kan vara det. En väldigt onödig utläggning som förmodligen klipps bort. Det jag ville komma till var att om jag då tar kvadraten på båda, eller om jag tar roten på båda sidor av 1, roten av 1 är fortfarande 1 och roten av i 2 blir då i. Och så flyttar jag på minustecknet så blir det 1 lika med minus i. Och med det vill jag säga att 1, det som finns idag och i helheten, är någonting som inte längre är imaginärt. Ett jättekrångligt, men för mig omedelbart och logiskt sätt att tänka att allt vi tar för givet och betraktar som realistiskt idag har någon gång varit orealistiskt, för det fanns inte i verkligheten och var omöjligt. Och jag får ofta ganska höra det. Jaha, det här du vill göra, är det orealistiskt, det går inte, ingen har gjort det. Och då tänker jag, men så är ju allting vi tycker är realistiskt och finns idag. Allt det har ju någon gång gjort för första gången och per definition orealistiskt innan.
Otroligt intressant. Och då ska jag
eget program bara gå igenom tatueringen.
Och då ska jag summera det här nu.
Ja, gör det. Vi skulle kunna hålla på 20 minuter till, men vi slutar på 70.
Normalt sett så är ju faktiskt en podd, normalt sett så brukar man säga att det är en timme när vi säger att vi ska komma. Men eftersom vi kör 70% idag så ser jag att klockan står på 42 minuter nu.
Då stannar vi.
Så ett varmt och stort tack för att du kom.
Hjärtligt tack.
Och boken en gång till då, så att för den som vill läsa 70% av den. Vad hette den nya boken?
Ja, vad snällt. Starkt kul.
Starkt kul. Ja, det är spännande.
Stor ära att ha dig här,
Mikael. Tack så mycket.
Tack.